Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag har märkt att det är någon ny trend nu, att man ska så här höra när liksom intervjuoffren håller på att trassla med Zoom och teknik och så här, som Martin Wiklin gör i P1s intervjuer på söndagar. Och det stör mig så mycket. Jag vill inte veta att folk inte får på Zoom. Jag vill inte veta att folk inte får in bild. Jag vill inte veta att ljudet är dåligt. Jag vill bara höra intervjun. Jag tycker inte det är pittoreskt.
Då ger du indirekt kritik till oss själva här.
Ja.
Jag kan hålla med om att det är lite ett tjatat grepp nu. När man har börjat lyssna mycket på podd. Så är det så här, alltså någonstans så börjar man ju tycka att så här, men kom igen. Har du inte lärt tekniken här efter 3 år? Lex, Ann och Sanna. Men ja, det är lite, det är kanske lite tråkigt, men på ett annat sätt har jag ju tyckt att det har varit skithärligt med just podd, att det är så lite amatörmässigt och det är lite skramligt och det är lite så här. Och så gillar jag det här ongoing snacket som är typ i podden som jag just nu är ganska förtjust i, Gott snack.
Den har jag inte lyssnat på, men jag ska tala. Jag lyssnar väldigt mycket nu på P3, historia och dumma människor.
Ja, men de är härliga. Men det är lite mer klassiska poddar. Men Gott snack är ju en morgonshow.
Just det,
så det är ju liksom den första så här livesända eller direktsända morgonpodden via podd. Och det är lite så här P3-folk som har startat den och de finansierar den med Patreon då. Det här verktyget som man kan göra för att ta betalt för poddar.
Det verkar ju gå skitbra ju.
Ja, det verkar gå jättebra för dem och jag tycker den är svinbra den här podden faktiskt. Och den är liksom, känns verkligen som att det är så här ett källarsnack. Folk glider in och ut, man hör folk som står och snackar lite, mumlar i bakgrunden och så här. Det är lite kul, för det känns lite nytt och fräscht.
Mm.
Men jag kan hålla med om, jag tycker samtidigt att det är skithärligt med så här välproducerat, bara så här clear cut. Någon som klipper är duktig på att producera. Det är fan ett hantverk som man inte ska frakta. Alltså.
Nej, men det är spännande. Vad har du gjort sen sista? Själv ligger ju halvdäckad i sängen.
För fan, du lever ju i någon slags corona landscape. Om det nu är det.
Ja, vi får ja. Se. Det vet vi när nästa podd kommer. Mm. Men det är så svårt med mig eftersom jag är en sån kackerlacka. Det är så här, igår eftermiddag kände jag så här, men gud, nu är det någonting som har ansatt mig, någon sjukdomsdemon. Och sen, liksom, nu har jag sovit fram till nu. Men jag känner mig risig. Jag måste erkänna det. Det här är någonting som är svårt för mig att erkänna. Att jag är sjuk.
Ja, men det är så bisarrt att du är sån. Nu har vi ändå känt varandra i glada 10 år i alla fall. Ja. Och jag har nog aldrig sett dig så här beaten down. Varken maginfluensa, influensa eller någon så här halsfluss eller skit. Du har säkert haft alla de här grejerna, men du är ändå så up and running och jobbar på och har inga som helst... inga som helst tillstymmelse till att försöka vila i friske. Och du har ju definitivt ingen typ av man cold.
Ja, det kan man säga. Inte ge mig.
Det är inte så att du fejkar för att som en pedestalflicka få ligga där och få så här frukost på sängen och sådär. Är det för att du vet att ingen ändå kommer ge dig frukost på sängen? Så att,
nej,
att
du liksom du, har,
vad är grejen med att du inte vill bli vårdad?
Jag tror att det är mina småländska gener blandat med att så här, men tror inte att du ska komma hit och tycka synd om mig, det har du aldrig gjort innan, jag klarar det ändå bättre själv även fast jag är riktigt sjuk. Och jag vet inte om det handlar om att min mamma där under sjukdomstiden när hon hade cancer då, absolut, hon ledde säkert inte i förnekelse inför sig själv men inför oss andra. Att vi då aldrig skulle prata om att hon var sjuk. En gång tror jag att vi berörde så här om... Jag sa så här, är du rädd för att dö liksom? Men mormor var ju också så där. Helt plötsligt skulle man åka till sjukhuset, lasarettet där i Eksjö och säga farväl. Man bara, jaha, okej. Hon har tydligen varit sjuk i cancer. Det var liksom, sluta håpa dig var ju min mormors mantra och motto. Så att jag tror bara att det är liksom... Det känns inte bra i mitt DNA när jag liksom visar mig svag.
Mm.
Utan då drar jag mig undan. Jag brukar köra när jag sätter mig i duschen och gråter och duschar varmt. Och tänker så här... Jo, men det är faktiskt en liten... Och sen när jag går ut så är det liksom ofta ganska bra igen. Men du kanske ligger något i det att jag tänker... Det är kanske ändå ingen som... Fast det är också lite fel. För Mattis och grabbarna Grouser skulle ju mer än gladeligen komma in här med små maträtter och juice. Och de frågar ju sådär hela tiden. Nej, jag vet inte. Jag kanske måste rota lite där.
Men du vet, gamla Lasse som vi gick till, medberoendeterapeuten. Mm. Han sa ju ofta så här, ja men liksom sjukdom kan ju få människor antingen så här verkligen... instinktivt lägga sig ner och vila och liksom vila sig friska, läggs gå gömd i under en möbel som liksom en katt som har fått en skada. Men sen kan man också agera med ångest, att man faktiskt blir så ångestriden när man känner sig sjuk.
Okay.
Och jag bara så här, vadå, det Det kan inte jag förstå alls. För jag blir bara så här, lägger mig ner och däckar. Så verkligen så här, min kropp och min själ säger åt mig att vila. Och så kommer allt bli bra typ. Men jag har verkligen fått prov på mina fyra barn. Att tre utav dem har varit däckare. Men den fjärde, Foxy, han är en ångestsjukling. Så om han har feber en natt, då vaknar han en gång i minuten. Och är så här rastlös. Alltså att han är bara så här, rör sig och är liksom så här, han är obekväm, han är liksom, han får någon slags skräckkänsla över att han inte känner igen vad som händer i hans kropp på något sätt. Mm. Så att när han är sjuk, det är ett djävulskap. Alltså det är tusen gånger så jobbigt, medan de andra barnen har ju bara legat däckade i en soffa. Mm. Och så sätter man på hur långstrung film liksom 10 gånger i rad. Och så liksom, det är inte dugg jobbigt att vara med dem. Har aldrig varit, från att de var bebisar. Men den här vill man inte ska bli sjuk, alltså, för då har man att göra.
Gud vad intressant. Men Micke blir ju, han blir ju som Mattias, eller som alla mina karar har blivit, utom min första kar. Som terapeuten sa nu att du borde stannat hos honom. Han var ju sådär, ja men man får väl ligga här lite, men ingen gnäll och liksom surhet. Men det var ju inte någonting fint att beklaga sig liksom. I den här stora våningen hemma hos mormor och morfar Eksjö. Liksom. Mm. Det hade man inget för. Utan man skulle liksom jobba flitigt och inte gnota. Min mormor och min morfar, de blev sugna på att cykla till Stockholm. Mm. Då gjorde de det över dagen. Mm. Så då cyklade de här 34 milen fram och tillbaka. På gamla, du vet, 30-tal cyklar. Vänger med det. Så att, ja, jag vet inte. Men jag gillar ju inte att bli firad heller på födelsedagar och sådär. Det är därför jag kanske aldrig kommer gifta mig. Däremot tyckte jag att det var underbart med den där baby showern. Nej, jag kanske måste öva på att bli lite mer ompysslad.
Ja, och att så här ligga kvar och bara låta någon annan så här ta över. För det är ju säkert en viss form av kontrollbehov också. Men jag ska inte säga att jag har varit... blivit världsbäst på det också. Jag känner mig lite som din mormor också. Jag är inte världsbäst på att vårda mina sjuka barn heller. Min mamma var ju som en liten så här vård, alltså drottning. Hon var ju verkligen så här, när man var sjuk, då kom hon med, det var honungsvatten och det var små mackor och det var liksom tidningar och påsar med godis. Och, ja, hon var så himla liksom pysslig när man var dålig. Men jag är ganska dålig på det.
Jag är
mest irriterad att vardagen inte flyter. Jag bara... Gud, jag sluta håpa dig. Du är bara lite, du har bara lite feber.
De har ju bara oftast lite feber. Det är det som är så otroligt irriterande. Men ja, nu ligger jag här och det är ganska skönt. Men det är också så, man tänker på det. Verkligen har det blivit så tydligt nu i coronatiden. När man är frilansare, så här, the show must go on. I morse jag bara, nej men det är inte sant. Jag måste spela in små fyra kortfilmer. För typ Eugenes ansiktskräm. Jag bara, okej. Okay. Såg ut som ett sånt jävla brak. Gick upp och bara, okej, okay, wow. Då får vi se om vi kan hitta någon form av primer. Lite foundation. Och sen liksom, ja men hela dag. Sånt som ska bokas om. Nu måste vi podda det liksom. Och sen sa det till mig, så du borde verkligen jobba lite mindre, mamma. Jag bara, okej. Okay. Det där stör mig så mycket när så här, tonåringarna ska säga åt den. Jag försöker förklara för honom, okej, men vem ska betala hyran, vem ska hyra? Men då behöver vi inte åka till fjällen, då behöver vi inte ha någon sommarställe. Nä. Och sen så sitter jag typ en timme senare och bara, längtar så otroligt mycket till Gotland. Längtar så otroligt mycket till fjällen.
Ja, men jag menar det. Det är härliga lösningar de har.
Ja, underbara. Men du är ensam nu som vanligt.
Jag är ensam. Jag är inne på min... vad blir det? 19 vecka här i ensamhet. Ja, men jag är ensam och jag kände mig riktigt trött på det faktiskt idag. Ja, i morse när jag gick upp liksom. För jag snittar ju. Jag har ju min Fitbit. Den mäter ju min sömn. Den mäter mitt liksom mående. Och den har sagt åt mig att jag sover för lite. Jag snittar på 6.35. Ja. Det är inte bra.
Nej,
jag kommer inte upp i tillräcklig sömnpoäng. Jag är inte tillräckligt över vilopuls. Så att där måste jag bättra mig. Och det tryckte jag upp i facet på Micke idag. Han kunde inte annat än att hålla med. Att så här, du måste sova. Så att jag längtar till att han ska komma hem. Men grejen är att då ska jag ju direkt börja filma ett annat projekt. Så jag vet inte hur pass mycket underlättande det kommer vara att han kommer hem.
Men... Pest eller kolera. Men längtar du fortfarande så här efter honom? Alltså när han är borta? För jag kan tycka att det där var lite olika med olika kärar. Och också olika med olika barn. Och det kanske inte är så mycket med liksom någon form av passion eller grundkärlek. Men vissa människor längtar man bara lite mer efter. Jag vet inte. Det kanske för att man känner sig närmare dem. Men han, Micke har i och för sig alltid varit iväg och rest. Det är väl annorlunda så här. Jag menar, Mattis har varit borta 2 dagar sedan vi träffade.
Ja, jag har ju också varit mycket så här. Nu ser inte vårt liv ut riktigt som det har gjort förut. Att så här, alltså speciellt gör det inte det i coronaöknen. Eftersom det är väldigt svårt. Och jag har ju verkligen kunnat uppskatta att vara ifrån honom. Om han åker iväg en vecka. Och så har jag hjälp av någon annan. Som så att säga gör hans part av jobbet med barn och hem och sånt. Då kan jag ju känna att så här, shit vad nice. Att bara kunna liksom rikta in mig på mina kreativa rum. När han är iväg. Och så kanske min mamma har hjälpt till. Ingen lilla hjälp till. Eller så har vi haft hjälp av någon barnflicka eller barnvakt. Men jo, jag kan absolut sakna honom. Men jag saknar ju, jag menar, prata i telefon, det är inte samma grej. Jag kan sakna också för att under coronaåret nu, och han har inte jobbat så mycket under sommaren, då har vi ju verkligen varit som klistrade vid varandra. Och jag kan säga att det är den första sommaren jag liksom inte har känt att jag så här bara velat att han ska dra iväg. Utan att man, annars så blir jag väldigt lätt ockuperad. Och det har inte med honom att göra, utan det har att göra med att jag blir det av människor. Det har jag blivit i alla mina relationer. Så att jag, alltså det är ju en del av medberoendet, tänker jag. Att man blir väldigt lätt ockuperad av både sina barn och av sin partner. Och när man valsar runt till exempel 10 veckor under ett sommarlov, hack i häl på varandra, så kommer man fram till att så här, shit, jag har inte gjort någonting för mig själv det här sommarlovet. Jag står inte ut liksom. Det är liksom risken för mig. Och då har det varit så jävla bekvämt att så här, vi inte har levt med varandra hela tiden. Och att han åker iväg och sådär. För då slipper jag ta ansvar över att ta mig tid. För jag får den automatiskt på något sätt. Men nu har jag varit tvungen att liksom ta ansvar över det. Och när jag känner sådär så bara, nej men nu måste jag göra någonting. Nu måste jag göra något själv. Så att det har varit bra för mig på något sätt att utmana det. Och hitta någon slags balans.
Det där tycker jag är svårt. Jag känner mig alltid typ hjärntvättad efter varje sommar. Jag bara undrar så här, gud vad tog den sommaren vägen? Vad har jag gjort med den här sommaren? Just det där att man blir så otroligt ockuperad när man är tillsammans med många människor i ett hus som har olika behov. Som de tycker att man är typ spindeln i nätet som ska tillfredsställa. Och jag har tänkt på det. Jag hade tänkt på det innan den här sommaren att jag skulle hitta ett tillvägagångssätt, men jag lyckades liksom inte. Jag tror att det också berodde på att vi liksom hyrde ett hus i Djurgården, vi var lite där, vi sålde. Det gick liksom inte riktigt att värja sig, så det blev samma sak där. Du vet, att man förlorar kontrollen över tillvaron. Man bara, gud vad min telefon, man åker och handlar, men det kommer gäster. Ja, men det är bara liksom ett pågående, och det är ganska mycket att dra runt. Folk ska komma med båten, den ska hit och dit, och Frasse och Bobo är ju fortfarande små liksom. Jag tänker ibland att jag glömmer bort det, att jag så här, drar alla över en kam. Alla är liksom ungefär samma ålder, alla har ungefär samma behov, men det är ju inte så. Det kanske också är ett försvar, jag vet inte.
Jag känner igen mig jättemycket, och det är ju liksom mer medberoendets stora boja på något sätt. Att man har svårt att navigera när man har människor, en flock människor kring sig som ger uttryck för sina behov. Och det är liksom, det är inte någonting dumt att ge uttryck för sina behov. Det ska ju alla människor göra, det ska man göra i en grupp. Däremot är vi liksom lite felprogrammerade, att vi bara svarar an på och ser det som vår livsuppgift att tillfredsställa andra människors behov, för att annars har vi typ inget egenberättigande. Vi har inget egenvärde om inte vi är den som fixar och styr och ställer. Så det handlar ju egentligen bara som vuxen med medberoende problematik att försöka träna bort det där och att delegera och kunna se att andra vuxna människor i kringen kan ta hand om barnens behov liksom lika bra. För det kan de ju.
Jo, jag vet. Men det blir också väldigt dubbelt. För det är inte så här, vissa människor har ju som sin livsuppgift och har också liksom uttalat det inför sig själv och andra, att vara med familjen och barnen, och kanske inte ha så mycket mer behov av andra intressen eller hobbys eller påfyllning. Men där är ju inte du och jag. Vi har ju båda ett oändligt behov av samtalet, litteraturen, resandet, ja, du har ridningen, jag har lite vad som faller på, tennisen, padden, jag vet inte, löpningen, så bla bla bla. Så att jag tycker ändå att det är lite märkligt. Det är som att jag blir liksom infångad i ett så här tornado från i början av juni till liksom i mitten av augusti. Och det, jag kan inte se att jag inte väljer själv, för jag kan också liksom välja att så här, ja, men då får de gå i skolan lite längre och så väntar jag med att åka till Gotland, eller jag behöver ju inte göra de här valen. Så det är liksom, jag vet inte, det känns väldigt så här.
Men nu går vi ju in för jul. Tycker jag att det brukar kännas likadant inför jul?
Nej, men det är för att jag nog inte liksom, jag har inte samma känslor för jul. Sommaren för oss var, i vår familj när jag växte upp, var alltid, ja, men det var alltid liksom samma med mysiga känslor, frihet, familj. Men julen var ju ganska ofta, särskilt de sista åren, förknippat med just psykisk ohälsa och alkohol och sjukdom. Så för mig är det liksom, nej, det är inte samma känsla. Jag har inget, jag har släppt det. Jag skrev ju en krönika i, jag kan ju inte skryta, jag kan göra lite reklam. Jag är en ny krönikör i Motherhood, som är Allers sajt, nya mammas sajt. Ja. Och då skrev jag just om det här med julen, att när jag och Nanook, mitt ex, var ihop, då kunde jag ju, ja, men när det var som sämst med oss, då var jag tvungen att fokusera på någonting annat. Så jag tillbringade på riktigt en månad inför julen och hittade så här gamla, sköra julkulor.
Ja.
Antikaffärer. Och det var så liksom otroligt, otroligt viktigt för mig att det skulle vara så här rätt gran, rätt mat hit och dit. Och så var det ändå, du vet ju hur med mitt ex och hans mamma, så det har aldrig riktigt varit så jätteviktigt med traditioner för dem. Så att det var verkligen att det var pärlor för svin åt hälften av befolkningen. Så att jag vet inte, jag har, just med julen har jag faktiskt lagt ner väldigt mycket. Sen tycker jag att det är mysigt, men vi har ju julstjärnor. I år tänker vi så här, Mattias brorsa kommer hit och hans fru och deras barn. Så då käkar vi lite jullunch och sen kör vi bara skaldjur och bubbel. Så att det är inte så här, det behöver inte vara på ett visst sätt att jag ska se Kalle Anka. Så det där har jag faktiskt helt släppt. Men just nu är det ju riktigt risig och ren stämning hemma.
Vad då?
Nej, men det här motsäger lite det jag precis sa. Men våran gran kom ju igår från Smålands gran.
Mm.
Och sen så är det så när jag sitter där och ska välja, så tänkte jag, men jag tar lite längre, för det är väl ändå 3,40 tak här. Är det inte det? Jo, vad tog jag förut? Men då tog jag, ja, och så tar jag den här kungsgranen, och så kommer den hit och så är den liksom 40 cm för lång. Ja, och det, ja, men det är ganska mycket.
Ja, det är ganska jättemycket, för den blir lika bred som den, alltså den breddas ju ordentligt om man tar en, alltså det är en gigantisk jävla gran jag har beställt alltså.
Ja. Jag vet. Alltså det är klart att vårt vardagsrum är stort, men det är inte som liksom i herrgården. Så att, men då blev Mattias så jävla irriterad så att han höll på att smälla av. Han bara, nej, men det är helt otroligt. Och du kan, och då blir den här martyren så här, du som inte gör någonting, och du har aldrig ens beställt någon gran och bla bla bla. Och sen så var det så faktiskt helt fantastiskt, för jag DMade Smålandsgran, och då svarade någon kille där på kundservice och säger, ja, vi kommer att fixa det. Jag bara, va? Ja, och sen typ 20 minuter senare så ringer jag på dörren och bara, hej, hej! Då kommer du så här kullig 20-någonting och bara, oj, den här var lång, och ringer till kundtjänst och de snackar lite med varandra. Sen så sågade han av den ner till.
Men hur bra, alltså det här är ju så jävla fantastiskt. Och nu, kära lyssnare, vad passar inte bättre än att vi då langar in till er världens härligaste julpresent, julklapp till er i förtid, nämligen 100 kronor i rabatt på ett helt köp på smålandsgran.se. Det är alltså tjänsten där du beställer en gran helt och hållet coronasäkert via den här hemsidan. Du betalar superenkelt och får sen granen levererad hem till dig. Den här tjänsten finns i stora delar av Sverige. Hon har verkligen brassat på i år, Anna Benson, våran kära kompis. Och man kan också köpa en massa andra grejer där. Bland annat fantastiska ekologiska doftljus som jag har fått hem med doft av kanel. Så nu luktar det, du vet, så här jul, så härligt apelsin och kanel och nejlika. Alltså det doftar så gott. Helt underbara ljus som är perfekta att ge bort i julklapp om man har så här lite panik och inte har hunnit köpa något. Till exempel en lärare i klassen eller något liknande. Ekologiska doftljus, det vill jag slå ett slag för. Och jag har fått min utomhusgran. Jag har beställt en utomhusgran, ett paket med så här utomhusbelysning och hela prylen. Sjukt fin är den. 100 kronor i rabatt på ett helt köp på smålandsgran.se om ni anger koden Ann och Sanna.
Precis, och vill ni gå in då och beställa julkulor eller doftljus och liknande så kan ni gå in på By Benson då, som är den stället där man beställer. Idag kommer mina vita julkulor, får vi se där. Så att nu står den där granen, och det som hände då var att då ringer Mattias till Jenny och ger bort granen.
Nej.
Kom, Jenny. Ja, då kommer han in i något snurr liksom. Mm. Då är han snurrig. Då ska det här åtgärdas nu. Nu är han så arg och bitter och bla bla bla. Så att när den här och då säger jag kommer lösa det, så du behöver inte gå in i limningen, utan jag kommer jag fixar det här nu. Men då är han redan så upprörd. Like his father. Så att då är liksom, då kan han inte släppa det här. Så då ringer han till Jenny och bara säger, vill du ha en gran? Och sen så ska han liksom, alltså han in i något snurrar, och så, då ska han rensa liksom leksaker och garderober. Han är liksom inne i någon riktig så här arg
han har
grej.
Fått feeling. En ja, ilske, men det är väl rätt bra. Låt honom gå runt och muttra och rensa. Det är väl skitbra.
Jo, jag vet, men det här skulle ju vara kvällen då där vi klädde granen.
Men det kanske hinner lägga sig.
Nej, han, nu är jag som är sur för att han var sur. Så att nu har vi bytt.
En klassiker. Du är dessutom sjuk, så du har rätt att vara sur.
Ja, men vet,
men vadå, du får väl behålla granen. Det är jätteonödigt. Om
Jenny, nej, men han, nu har ju den här gulliga killen varit här och stackars svettig och Dan såg att liksom bort då 40 centimeter och runt om där nere. Så att då, nu är den jättefin granen. Så att nu ska vi klä den ikväll istället.
Underbart.
Det är bara att jag är så arg på honom idag för att han var så arg igår. Så att jag har sagt säkert 20 gånger inför mig själv när jag ser honom, så jag hatar honom så mycket, jag hatar honom så mycket, jag hatar honom så mycket. Och jag känner att jag gör det också, jag hatar honom så mycket. Och han är så här, han sitter där ute och bara, kan jag göra någonting? Nu är liksom, ja, du vet, det klassiska spelet. Nu är han lite stressad och skamsen.
Så att jag, men det är ändå underbart tycker jag, med så starka känslor.
Ja, jag vet. Jag tänker det kanske inte är över ändå.
Nej, det tror jag inte. Apropå att man saknar någon den dagen man slutar hata någon. Vet du vad min kompis Karin, jättegullig och härlig människa som har kommit med sina hästar till mitt stall. Hon berättade en sån jävla intressant sak. Jag kommer inte ihåg om... Jo, hon läste medicin. Hon är homeopat och då läser man ju så här basmedicin. Hon är hästhomeopat. Och då hade hon läst... Jag kommer inte ihåg om det ingick i så här basmedicin att när man gör kejsarsnitt så får man inte samma adrenalinpåslag som under en förlossning. Alltså under en vaginal förlossning. Och det gör att man har svårare att knyta an till barnet. Därför att adrenalin och så här, alltså ett visst mått av adrenalin, det skapar anknytning. Och då har man forskat vidare på det när det gäller liksom gruppdynamik och grupppsykologi, att liksom konflikter skapar adrenalin, skapar olika typer av känslor som binder människor samman. Så man ska liksom inte vara rädd för konflikter, för att dels det adrenalin som du nu känner då att du hatar honom så mycket, det skapar anknytning. Det är inte det sjukt spännande att man så här kan faktiskt vända på det här med att så här, vi som hund och katt, vi är helt galna, det är bara destruktivt och så här. Men det är inte bara det, utan att känna sig liksom arg på någon eller att verkligen bli känslomässigt engagerad på olika sätt, det skapar ju också anknytning. Alltså det, då är man ju känslomässigt engagerad i den andra personen, obviously. Och det tycker jag har tänkt extremt mycket på nu när du och jag blev färdiga med vår grupp medberoende. Jag tycker det har varit helt fantastiskt att vi drog igång det här. Det har varit så jävla bra. Och det jag har lärt mig så mycket från det här, det är att det är lätt att stå utanför och liksom tycka att människor borde göra si eller så, eller och så här, oj vad man inte ser klart när man är i den situationen och sådär. Men det, till syvende och sist så handlar det ju om att man själv inte är känslomässigt engagerad i den personen som då i det här paret, i den här parbildningen. Och när man är känslomässigt engagerad i varandra så uppstår ju då olika typer av väldigt starka känslor. Rädslor och besatthet och ilska och allt det där.
Jag har tänkt på det flera gånger idag. Att så här, ja, men när jag hatat honom har jag också tänkt så här. Men eftersom jag hatar honom så mycket så älskar jag honom också tydligen. Så att då har jag känt mig lugn i det. Men ändå gått förbi honom och bara, jag hatar honom så mycket, jag hatar honom så mycket. Lite tonårsaktigt, vi har haft honom så jävla mycket. Så vi har haft honom så mycket.
Och som jag att liksom... det är en förälder där hemma som du är riktigt störd på.
Nej, men det, och så ser jag ju hemma hela tiden och sitter och skriker in i vardagsrummet. Och så blir jag så här, efter jag är sur så blir han liksom underdånig. För du sitter här i vardagsrummet och bara, nej det vill jag inte, nej det vill jag inte. Nej, nu vill jag bara, det är också skönt att vara sur. Och så är det, det måste man ju erkänna att man får ha en vinst av att sura.
Det både håller igången och håller den andra lite stången. Så det kan ju, men det är fan jobbet med långsura människor. Så nu får du ta och lägga av tycker jag.
Ja, men han var ju sur igår kväll och sen har jag sovit. Så egentligen, om man tänker så här, effektiv tid har jag bara varit sur i kanske 4 timmar.
Men nu får ni sluta långsura och nu får ni klä granen. Och så kan ni bara, som min kära gamla vän Lotta Agaton, hon brukade säga snap out of it till sina barn. Och jag hörde mig själv säga det idag, för jag tycker det är så jävla bra när man är så här, ja, Foxen blev upprörd över att han inte fick sätta på sig en strumpa själv. Du vet, de, som de kan bli när de är 2,5 år. Och sen följde liksom långsurheternas långsurhet när han liksom, jag älskar inte dig mamma.
Sande.
Ja, aha. Älskar inte dig. Och extremt sur över, förorättad verkligen. Riktigt sur över att jag tog över hans påtagande av den här strumpan. Men till slut, jag lät honom gå runt där i sin sura lilla värld.
Med en strumpa.
Men sen kände jag bara såhär, nej, nu räcker det faktiskt. Du kan ju inte bli en lång sur person som liksom håller på i timmar och bara är sur för en strumpa. Snap out of it, sa jag. Han bara, så kul att han fattade inte vad jag menade överhuvudtaget. Men ändå så funkade det. Uttrycket gjorde susen. Han,
aha,
bara, han blev liksom såhär, snap out of it, vad fan snackar han om? Så blev jag lite... omskakad bara över att det var något nytt som sades med bestämdhet på något sätt.
Ja, nu är vi tillbaks, Ann, med en helt fantastisk samarbetspartner som vi har jobbat med tidigare, SOS Barnbyar.
De har ju funnits länge sedan andra världskriget och vi har med egna ögon sett hur man kan förändra ett barns liv. Genom att, vad ska jag säga, se till att de får en framtid att tro på.
Ja, men SOS Barnbyar jobbar ju inte bara runt om i utsatta delar av världen, utan de jobbar ju faktiskt med projekt här i Sverige också.
Bara för att, eller bara för att, men vi lever i ett privilegierat land och kanske tar för givet att alla barn kommer få uppleva en trygg jul och få vakna upp i en renbäddad säng och få presenter och kärlek och mat och omsorg. Men så är det ju inte, och det måste vi hjälpas åt med att förändra.
SOS Barnbyar har ju nu inför jul en kampanj som de kallar för självklarheter. Det som vi tar för självklart och det vi tycker är självklart i ett barns liv är inte det för alla barn. Som du säger, att vakna upp i en ren säng till exempel, eller att få en kram när man behöver det. Om ni vill så skulle vi så himla gärna vilja att ni hjälper till och bakar pepparkakshem. En symbol för ett tryggt hem. Baka helt enkelt ett pepparkakshus. Ta en bild på det och så lägger ni upp den i era sociala medier och hashtaggar pepparkakshem. Mm. Hashtag pepparkakshem. Då skänker nämligen Hemköp, som är partner till SOS Barnbyar, 50 kronor för varje hashtag. Mm. Förstår ni? Det här är ju alltså världens smartaste gåva på något sätt. Ni bakar ett pepparkakshus och Hemköp skänker pengarna.
Visar hur fint det är. Det har jag och Sanna gjort i helgen. Och...
med varierande resultat.
Vi bakade ju så många så att vi skulle kunna hashtagga. Så att, gå ut nu och sen så köper ni 5-10 olika satser och så taggar ni alla och sen så jämför vi. Och se till att barnen får en större chans att få uppleva självklarheter som vi tar för självklara. God jul!
Hörrni, vill ni inte baka, då kan ni alltid swisha en gåva också till 900-2296. Eller så går ni in på SOS Barnbyar och köper ett fint gåvobevis som ni kan ge bort i julklapp till era nära och kära.
Mm. Du kan få mitt pepparkakshem.
Julklapp. Tack!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men du, från vår vardagsbetraktelser av liksom sammelsurier av medberoende och jul och coronaöken och hela skiten, kan vi ägna oss lite grann åt Fredrik Federleys öden och äventyr istället?
Det kan vi göra.
Jag dör. Alltså jag kan bara inte stå ut med. Vi har ju varit inne på det många gånger här i podden. Det är ju någonting som obviously fascinerar oss väldigt mycket. Människor som lever dubbelliv. Mm. Alltså det här verkar ju vara en sån här mänsklig jävla fascination. Eftersom väldigt många, gärna så här högt uppsatta politiker som har ögonen på sig, samhällsansvar och står inför liksom så stora skeenden. Vad är han? Han är gruppordförande för Centerpartiet. Han ligger liksom ganska bra till för att bli Centerpartiets ordförande, att faktiskt bli partiledare en dag, och så gör han detta. För er då, kära lyssnare, som inte har hängt med i nyhetsflödet senaste eller förra veckan och senaste dagarna, det är alltså att Fredrik Federley har varit sambo. Det här är också så här, jag tycker jag är så illa skött av honom, för att han är ju en väldigt öppenspråkig person. Han är väldigt öppen med att dela med sig av sitt liv på sociala medier och sådär. Men helt plötsligt så är det som att man bara inte riktigt vet. Han har alltså varit sambo. Han bor och är skriven på en gård i Dalarna. Där han sen i januari 2020 har varit sambo med en man som är i över 40-årsåldern. Och nu har då några journalister grävt fram att den här mannen har suttit inne för grov våldtäkt av barn vid 22 tillfällen.
22 tillfällen, och det är inte för 100 år sedan, det är 2013 och 2014.
Mm, och det här är alltså ett syskonpar, det är hans före detta sambos döttrar det ska handla om. Och han har då avtjänat ett 9-årigt fängelsestraff för de här våldtäkterna. Och han har kommit ut då i det fria och på något sätt träffat Fredrik Federley, som har tagit honom under sina vingar, alternativt blivit ihop med honom. Det vet vi inte, det har inte Fredrik Federley förtällt. Det han i alla fall gick ut offentligt med, det är väldigt fåordiga, konstiga ursäkter där han behöver ta en paus för att han är liksom på botten av en väldigt jobbigt skeende med närstående, och allt han har gjort är sant, så han liksom tar inte avstånd från det här. Men det är också oklart om han visste om att den här mannen hade suttit i fängelse för de här fruktansvärda brotten. Eller om det här skulle ha gått upp för honom nu. Vilket jag har väldigt svårt att tro.
Då hade han ju skrivit det.
Han borde ha skrivit det, att jag hade ingen aning om det här. Men det måste han ju ha haft. Han måste ju ha vetat om det här. Och det är det som är så otroligt konstigt behandlat av honom nu. För att antingen så har ju Fredrik Federley bestämt sig för att ge den här mannen en andra chans.
Ja.
På något sätt. Det är väl en hyfsat kristen handling, skulle man väl kunna säga. Att så här, försöka få en människa liksom tillbaks till livet igen, även fast man har begått ett helt fruktansvärt bestialiskt brott, så kanske man tycker att alla människor förtjänar förlåtelse och en andra chans. I don't know. Men då får man väl vara öppen med det, tänker jag. Att Fredrik Federley får tala om det för oss och för alla de som då eventuellt har röstat på honom, att så här, det här är mitt beslut kring hur jag ser på människor och hur jag ser på etik och moral och sådär. Men jag har inte sagt heller. Jag förstår inte riktigt mig på hela den här situationen faktiskt. Vad tänker du kring det?
Nej, men så här, han, enligt media då, så har han fått reda på det här i september.
Mm.
Och han skriver på Facebook, det brott han har begått är rakt genom fruktansvärda, obeskrivliga, helt oförlåtliga. Vi har nu gått skilda vägar, skriver Federley i en kommentar på Facebook förra veckan. Så att, jag vet inte, antingen så har han väl precis som du sa försökt fokusera på att liksom förlåta den här mannen och tänkt att de ändå ska försöka liksom fortsätta sin, ja, sin relation, och tänkt att så här, hoppas ingen får reda på det här. Ja, partiet fick reda på det då i förra veckan och då var det ju ohållbart längre. Så att det, han skriver ju inte att han inte har vetat om det. Han skriver ju bara att han har fått reda på det. Men han har ju bett om ursäkt och han är nu sjukskriven och får hjälp av en psykolog och sådär. Jag tycker att det där är svårt, för att det finns ju andra... alltså det är svårt att sätta sig in i någons situation när man har älskat någon väldigt länge och så uppdagas det här. Och så säger då den personen som man älskar en relation med, som man tycker har väldigt fina sidor och som man har lärt sig liksom... att leva med och tycka om. Så kommer det fram gamla synder. Nu är ju det här inte bara vilken synd som helst. Jag tycker ju, är man politiker så får man... liksom, jag tycker att det är oförlåtligt att liksom våldta vid 22 tillfällen sina egna barn. Det är där jag står. Men...
nu var det inte ens biologiska barn, men jag tycker inte att det är någon. Jag tycker nästan att det är ännu värre när det är liksom en... ja, hur som helst, jag vill inte ens... gå in i den så här graderingen av vad som är värst. Men det här är ju alltså det absolut mest mörka man kan göra som människa, tycker jag. Och jag har väldigt svårt att tro att Fredrik Federley inte visste om det här. Alltså jag har väldigt svårt att tro det. För att varför kommer det här fram nu helt plötsligt när någon annan gräver fram det?
Ja, ja.
Det är ju lite grann som det här med Catenacci-skandalen, som att folk inte har vetat om att han har hållit på så här skitlänge, men helt plötsligt ska man ta avstånd från honom. Så, jag tycker det känns lite grann som att Fredrik Federley liksom så här, oj, han dumpar den här snubben och tar avstånd ifrån det nu när han så att säga riskerar att åka på pottan. Men fram tills dags dato så har han ju liksom både riskerar, han har ju dessutom en dotter själv, så han riskerar ju liksom att ha en dömd pedofil boende hos sig när man har egna barn i liksom samma ålder som när pedofilerna har våldtagit barn i samma... alltså, jag tycker det är så obegripligt.
Det är helt obegripligt. Mm. Och det verkar ändå så här, han har ju på något sätt erkänt att han har vetat om det här en längre tid, och då blir det ju ännu vidare, för det är ju svårt där. Jag menar, det har ju varit flera fall nu där, ja, där kvinnor levt tillsammans med män som har blivit sexdömda. Och då, men initialt måste man ju gå ut och ta av sig, annars är man ju rökt själv. Det är ju det Federley har gjort nu. Men ja, det handlar ju också väldigt mycket om medberoende och liknande. Nu har jag hört om en man då som blev dömd för våldtäkt här för några år sedan, och hans fru... ja, lämnade honom, men nu verkar hon ha tagit tillbaka honom. Och ja. Nej, så här, jag tycker att har man levt med någon under lång tid som och det kommer fram, jag menar, tidigare brott, så förstår jag att det är svårare än om man liksom träffar någon och så gör partnern det under tiden man är tillsammans. Men sen är det så här, om man har valt ett liv som politiker, eller om man valt ett liv som medmänniska, så är ju det här... nej, jag anser att de här människornas att de ska inte ha några relationer överhuvudtaget, så känner jag. Men så kan man kanske inte säga.
Jo, det kan man väl få tycka rent privat. Men alltså, jo, jag, framförallt så... nej, men väljer ett liv som politiker, så har man ju en så pass stor offentlig, ett så stort offentligt ansvar att man måste tåla granskning. Så är det ju. Så både för ens egen skull, om man nu väljer att göra vissa då fadäser eller kanske sånt som andra människor anser vara omoraliskt, till exempel leva med en dömd sexualbrottsling, eller inte bara sexualbrottsling utan faktiskt pedofil, då måste man ju resonera kring det och bestämma sig för hur man ska agera utåt. Så jag tänker mer ur ett så här, jag tycker att det är misskött rent, alltså han har inte direkt gjort läxan i mediehantering, tycker jag. Det här kommer fram och han så här, för det första så gör han sig själv till ett offer. Så här, jag måste ta en paus från politiken för att jag känner mig krossad.
Ja, liksom jag måste läka. Man bara,
ja, jag måste läka. Man bara, de enda som måste läka, alltså, varför ska, för så här, de som måste läka är väl ändå den här dömda sexualbrottslingens då offer, tänker jag. Fredrik Federley är väl faktiskt, han är eventuellt offer för en lögn.
Ja.
Och jag menar, han borde ju, alltså jag tror inte på det här. För jag tänker att Fredrik Federley har människor kring sig. När man är sådär högt uppsatt politiker, då gör man research, då kollar man upp tilltänkta partners. Det är klart att de har någon mediestrateg som har liksom koll på vem den här personen är, och så hoppas man att det här inte ska komma ut. Alltså det, ja, annars är det ju bara för korkat. Det är väl klart att man måste kolla upp då nya partners och dylikt för att se att de inte har skelett i garderoben,
ja,
som skulle kunna skada partiet. Alltså det kan ju inte vara så naivt att man bara tänker att så här,
det slår vi fast.
Nej, men eller?
Ja, vi gör det bara.
Jag tycker det är lite korkat i så fall. Ja, naivt godtroget.
Men jag tänker också så här, lex hur barn beter sig när de blir påkomna. Så här, nej. Mm. De kan liksom vidhålla så länge att de inte har tagit den där godisen. Och, vi var på middag lördag, så kommer en av deras unga ut och säger så här: Frasse har slagit sönder min padda. Han kastade den i golvet. Vi bara, jaha, okej. Okay. Ja, men det var ju jättedumt. Varför gjorde du det? Han bara, nej, det var inte jag, det var Bobo. Och sen satte det igång liksom. Men vi satte det på middag och det blev inte så mycket mer med det. Men nu har ju det här fortsatt att det så här, de håller på att skylla på varandra. Och Bobo sitter så här, ser ut som en dum strut och bara, det var inte jag, det var Frasse. Eller det var Julian. Eller det var... Så det är liksom, jag känner lite samma mentalitet. Att man tror att det ska falla i glömska bara man så här... låtsas som att det...
Skyller ifrån sig, låtsas som att det gick till på något sätt. Men det här känns ändå som att det här är stort och det här är någonting som inte... Det är svårt, det är irreparabelt för Fredrik Federley, tror jag.
Precis.
Han hade ju faktiskt folkets kärlek. Han var ju väldigt älskad politiker. Just för att han tog ett grepp om liksom HBTQ-frågor. Mm. Han förnyade Centerpartiet liksom och hade någon slags här lite storstadskänsla på Centerpartiet som kändes fräscht. Mm. Nu känns det inte alls fräscht längre på något endast litet sätt.
Nej, nu är fräschören borttagen. Nu vill jag ta upp då en liten... Ja, en liten... Gud, nu kan jag inte ens prata längre.
Spaning.
En liten spaning. Nu är feben som antassar mig. vi måste ändå ta upp det här med Jennifer Lopez kropp.
Berätta, vad fan är grejen här?
Nej, men grejen är att Jennifer Lopez ska ju släppa sin nya skiva då.
Mm.
Och då, några dagar innan, så lägger hon ut på sin Instagram omslaget. Och där var hon naken.
Mm.
Och jag vet inte hur du kände inför det. Jag blev inte så superengagerad. Jag tänkte så här, där är Jennifer Lopez. Hon är naken, det är klart hon är. Vilken snygg kropp. Så där snygg kropp har inte jag. Och sen så var det någon unge som skrek eller hitan och ditan. Men nu har det här blivit en debatt. Och Ulrika Jonsson, svensk programledare.
Hon som var ihop med Svennis, va?
Precis, hon var ihop med Svennis under Buller och Bång. Och hon var ju programledare. Jag vet inte om hon är det längre.
Hon var ju liksom skandalomsusad svensk programledare som hade någon otrohetsaffär med Svennis och så. Hon avverkat en radda mot massa män och har massa barn.
Och unga, ja. Ja. Hon då har skrivit en text i The Sun. Som är liksom en liten skvallertabloid, kan man väl ändå säga, i England. Och om man då här med Jennifer Lopez kropp, hur problematiskt det här är då. Och hon menar då att liksom, hon har ändå kämpat på nu och försökt få tillbaka lite kroppssjälvförtroende. Och så ser hon Jennifer Lopez då och den här perfektionen. Och då känner hon skriver att hon känner hur nål sticker hål på den där självkänsla som hon lyckats skrapa upp från golvet. Mitt hjärta stannade och undrade om det var värt att slå igen. För ärligt talat, vad är poängen med att fortsätta? Och så pratar hon om att hon då tänker på sina två unga döttrar och de tycker då att det här är komplicerat och hit och dit. Och jag bara kände så här, nej men vet, jag kunde inte bry mig mindre. Och så läser jag Malin Wollins fantastiska krönika idag där hon säger så här, men vad är grejen? Så här, vad skulle jag göra med den där kroppen då? Det blir större problematik här hemma att mina barn är sura för att jag inte vill leva i den där världen. Alltså, det är inte liksom... Ja, alltså det är väl ingen... Jag vet inte. Jag känner inte att man måste reagera på det här. Måste man reagera på att hon är 51 år? Enda hon gör är att spruta sig full, gör olika behandlingar och tränar. Det skulle vem som helst. Det skulle du och jag och Lina Eriksson och Babben Larsson. Vi skulle alla kunna se ut så där om vi jobbade med att se ut så där.
Ja, alltså det man kan problematisera... Det är väl, jag tänker väl att så här, Jennifer Lopez, hon är väl bara... Hon är väl bara ett exempel för vår tid och att så här, sälj grejer med tjejprylen och framförallt så här, sälja musik med snygg tjej. Hon är ju verkligen så här, hon var ju en av de första som verkligen gick i bräschen för det. Det var så här, det började ju med Madonna och sen gick det ju vidare liksom med alla som kom efter henne, så här, jättestora världsartister som körde på sex appeal som främsta vapen snarare än skönsång, om man säger så. Alltså det får man ändå stoppa in. Jennifer Lopez har ju inte liksom någon överjordiskt vacker röst.
Det är ingen Carola röst.
Nej, hon har väl liksom aldrig heller, alltså jämför henne med Whitney Houston till exempel liksom, som inte behöver samma liksom ålande sexdanser för att bli lyssnad på, så att säga. Men det var ju allt det här med MTV-eran och när det var precis lika viktigt hur man dansade, hur man såg ut, hur man exponerade sin extremt då sexy body och lyckades sälja skivor med hjälp av det. Och när hon då är 51 år, inte sjunger hon bättre än hon gjorde när hon var yngre liksom. Och hon har ju aldrig varit någon gudabenådad skådespelare heller, utan grejen har ju varit att hon har en het kropp då. Hon är ju liksom inte modellvacker heller eller så klassiskt vacker, utan hon är ju så kurvig och sexig, verkligen liksom sexy.
Det är hennes claim to fame att ha en snygg kropp, precis som att säga.
Ja, hon är ja precis, och som du säger, har man då så här 25 miljoner miljarder på banken och kan ägna sig åt att forma sin kropp på alla tänkbara möjliga sätt och vis för att kunna få vara kvar i rampljuset med sexiness som främsta vapen ett tag till, så gör man väl det. Titta på Madonna också. Hon vägrar ju släppa Madame X-prylen, att hon är någon jävla dominatrixa och sexy babe liksom. Hon kan bara inte släppa taget om det. Det är en alldeles för stark kraft och hon har haft för alldeles för stora vinster av det. Så hon är liksom hög på hela den grejen. För jag tror verkligen att Madonna har tillräckligt med både självbevarelsedrift, smartness, intelligens och alltså definitivt självbestämmande för att kunna bestämma sig för att ha en annan approach eller för att välja en annan, att signalera ut någonting annat än sex. Men ändå väljer hon inte det. Utan hon vill fortsätta sexualisera sig själv. Och det vill ju Jennifer Lopez också göra. Och jag menar, ja, och sen finns det ju massor med andra kvinnor som med ålderns rätt minskar ner på sexualiserandet av sig själv och istället blir liksom subjekt.
Jo, men alltså...
Har vi några exempel på det, tycker jag, som har varit så här? Jo, men jag tycker till exempel att, vad heter hon?
Danska författare.
Meryl Streep, men hon har väl aldrig varit... Nej, men vad heter hon? Du vet, hon som hade make-up, eller vad heter det, höll på att vara så här aerobics-instruktör och feministisk förkämpe.
Ja, Jane Fonda.
Ja, Jane Fonda är väl ett typexempel på att hon har så här, under delar av sitt liv, verkligen sexualiserat sig själv eller haft en sån approach, men sen gått in i någon slags helt annan idé om sig själv och klätt på sig kläderna, så att
men jag
säga.
Tänker också att det är också så här, tiden som gör vad som är liksom attraktivt just då. Susanne Brugger var ju också en super
supersexy, smart kvinna som alltid så här, var supersminkad och alla karlar tyckte hon var helt alltså sexy. Hon kunde inte ens komma in i ett rum utan att alla bara tystnade. Men jag tänker så här, det handlar väl alltid om att, det här vi pratar om ofta, att om man känner att man till exempel har dålig självkänsla, man tänker att man inte har någonting annat att komma med, så har man en sak att komma med. Det är det som är så svårt för kvinnor som är vackra, och det börjar falna. Det har Ingmar Bergman pratat om också, och många kända skådespelare, man är vackrast i världen och helt plötsligt så är man en gammal tant, och nu behöver man inte bli en gammal tant längre, för man kan liksom vara evigt ung även fast man typ ändå måste coola, så kan man se ut så här fram till man är 70 år som Jennifer Lopez. Och sen tycker jag ju inte att Madonna har riktigt lyckats att
hon har gått lite till någon slags galen överdrift, kan man ju tycka liksom.
Precis, så att jag känner lite så här, och jag skulle gärna ha den där kroppen, men jag tycker inte att det är värt att ha den kroppen för att jag ska säga två dagar hinna sätta på mig min baddräkt typ på Sudret och springa omkring och rädda Frasse från liksom en drunkningsstöd. Så att jag tror mer vad handlar vad man har det till. Det står så här att hon då överraskar sina fans med nakenbild. Jag bara, skulle aldrig kunna bli mindre överraskad.
Inte jag heller. Det är typ så här, precis det man förväntar sig av Jennifer Lopez, att hon ska vara naken.
Ja.
Och det förväntar jag mig även nu. Alltså den dagen hon kommer i en sån liten stor boho chic-klänning och har så här dressat ner sig och blivit lite, du vet,
då bara ska
här,
vi vara oroliga, då ska
min
vi vara
mam, alltså då, nej, men då ska vi bli chockad så här, hon chockar fansen med så här, ja. Total liksom, jag vet inte vad, nej jag blir inte ett dugg chockad av det, och jag tycker också att det är så här, hur upprörd kan man bli, vi vet ju liksom, och jag menar hur provocerad också, som att man skulle säga, är det värt att leva nu livet när kvinnor tvingas ut så här när vi är 50? Nej, alltså det är också så här, för fan vad rödets
lopp, liksom
nej, ingen som tror det, vi vet ju liksom hur vanliga människor ser ut. Hon är ju inte vanlig, hon har ju extremt mycket pengar och kirurgi att tillgå.
Men, ja, precis. Vi kommer också se ut så där när vi är 75. Då har vi varit hos Jennifer Lopez på en rejäl rumpa. Men jag tycker ändå att jag måste ändå liksom känna ett litet avslut på det. För jag såg en dokumentär om Leonard Cohen häromdagen. Det är då en dokumentär om honom och hans norske flickvän. Och jag tänkte på det när jag såg den.
Marianne,
Words of Love. Och det här var ju 60-talet och Hydra som du älskar så mycket och som jag fortfarande inte har besökt. Och då kände jag så här, du tar mig till Hydra i sommar. Du gör det bara, jag kräver det.
Men nu, efter corona vet du, det blir Hydra. Det blir Aten. Vi kommer aldrig mer åka hem.
Nej, men jag känner, om vi ska jämföra då när man var liksom kulturell kändis då, att man... De pratar flera gånger under filmer om någon som bara kom dit och skulle vara där ett par veckor och sen fastnade i 14 år. Och att alla liksom, ja men de hängde där och drack vin och alla målade och skrev hit. Och hon var då den enda Marianne, hans flickvän, som inte var konstnär eller författare eller på något sätt men jobbade med någonting som var då intellektuellt eller kulturellt. Och då sa hon slutet, nu jag jobbar med att vara människa, jag jobbar med att leva mitt liv. Men det var ju ändå väldigt tydligt att hon fick dålig självkänsla och dåligt självförtroende av att inte då prestera som de andra gjorde. Hon pratade mycket om att hon så här tittade ner. Hon tyckte hon hade så runt ansikte. Att hon så här tittade ner för att man inte skulle se det. Hon var aldrig nöjd med hon. Det var inte Leonard heller. De stod väldigt ofta båda två och tittade på sig själva i spegeln och var så här, det här blev inte bra typ. Kan vi ordna till det här på något sätt? Och jag tänker att min smala räddning kanske med det här, det är just det att jag alltid, nu säger jag att jag inte ska bli, inte klara av att bli omhändertagen, det är att jag alltid har någonting på gång. Jag har liksom inte så mycket tid över att stå där framför spegeln och titta på, men när jag väl till exempel ska gå in och prova en bikini eller någonting i ett omklädningsrum, men då lever jag i chock i typ 2 timmar efteråt och måste leva i förnekelse efter det. Så att jag tror mycket om det där, att när man har för mycket tid att tänka på vad som är bra och inte vad som är bra, då fastnar man eller ramlar man ner i såna här svarta utseendehål. För det är ändå väldigt tydligt att väldigt, väldigt många kvinnor och män är jävligt missnöjda med sitt utseende. Och jag tycker väldigt sällan som man ser en människa och man tänker så här, nej men gud, vad hände där? Jag tycker de flesta människor är fina och vackra på något sätt, men det är svårt att ge sig in i det där. Men jag tänker så här, bara man har, om jag inte är intellektuellt stimulerad, då kan jag ju börja tänka på att det är saker i ditten datten. Men är jag bara uppfylld, då tänker jag inte så mycket på det. Tycker jag att jag är ganska snygg.
Men tror inte, alltså jag tycker att vi pratar alldeles för lite om så här utvecklingspsykologi i vårt samhälle, och vi tänker så här, gud, men antingen är man sån eller så är man sån, och man kan vara liksom, ja, men jag tänker att under olika delar av livet så är man ju mer eller mindre då nöjd med sitt utseende eller mer eller mindre intresserad av sin spegelbild. Alltså när man är i så här 14-15 års åldern, och då vill man gärna hitta förklaringarna. Så, åh gud, de unga, de blir så utsatta nu, och det är så mycket Instagram-bilder, och det är så mycket vackra ansikten kring dem som det säger. Nej, men jag tror att människor i alla åldrar i just 14-15 års åldern, när man så att säga ska börja gå ut och mejta, man blir en liksom sexuell varelse. Där man kommer in i puberteten och liksom blir varse att andra människor ska kunna tända på en och tycka att man är snygg eller vacker eller attraktiv. Det är klart att man börjar fundera kritiskt över hur ens eget utseende och sin egen kropp ser ut då. Det tror jag man har gjort i alla tider. Jag tror det finns i oss instinktivt att bli självmedveten. Att titta sig i spegelbilden. Vad fan, det är Narcissus gjorde det. Liksom. Det finns grekiska myter om det här. Det här är liksom ingenting nytt.
Nej, och jag tänker
och det är ingenting som är så här, man är besatt av sitt utseende. Sen har ju vi kommit på att liksom mänskligheten är besatt av vackra ansikten, av att liksom av skönhet, och att man kan sälja saker med det. Och det är klart att vi lever i en tid där vi är väldigt exponerade för kommersialismen och kapitalismen, och blir då så här, vad ska man säga, lurade till att vilja ha olika saker för att få känna oss då delaktiga i den här skönheten på ett eller annat sätt. Men man, jag tycker, och det är det man säger, så här, vi kvinnor över 40 är ju den mest så här köpstarka målgruppen egentligen. Vi har ganska bra med pengar att göra av med och har stor makt över familjens ekonomiska beslut. Men vi är också svårpåverkade. Så det är få liksom annonsörer som vill rikta sig mot den målgruppen. För att vi har liksom börjat tänka kritiskt. Och vi fattar att så här, gud, det går inte att kränga på oss vad som helst längre. Vi blir inte lurade av den där lilla sminkförpackningen. Eller den där så här, trosan som ska dra in magen. Vi är bara så här, I don't give a fuck. Jag låter min mage vara. För nu är jag liksom, jag är över 40 och är hyfsat nöjd med mig själv.
Nu finns det hyfsat maskiner, Mikael.
Ja, men kan det ligga något i det? Jag tror det.
Ja, det kan det verkligen ligga något i. Men jag märker ju bara, som du säger, man har ju olika utvecklingsstöd. Kolla bara Bobbo nu. Nu är jag plötsligt, han är inte nöjd med sitt namn. Han är inte nöjd med sitt hår. Han tycker han ser tjej ut. Han har börjat i skolan. Han har börjat liksom mejta med andra människor. Och då ifrågasätter han sitt eget jag. Och i sitt eget jag ingår hur man ser ut.
Så det är liksom, det är frisyr. Och det är sen när man är 6-årsåldern. Det är verkligen en kritisk ålder. För då blir man varse sig själv i förhållande till andra, och man tycker ofta att man har, jag kommer ihåg, Lo tyckte också, han tyckte verkligen inte om sitt namn, och då ville han heta något vanligt. Han bara, gud, varför döpt mig till det här konstiga, kan jag få byta namn, snälla, snälla, snälla. Och nu tycker han ju att han har ett fantastiskt namn, för att han är liksom lite speciell. Nej, men så att det man behöver inte vara så rädd för att man under delar av sitt liv känner sig kritisk till sitt utseende eller till sig själv. Det behöver inte betyda att man lider av kroniskt dålig självkänsla och alltid kommer göra det. Jag tycker i alla fall att min självkänsla verkligen har pendlat, och jag tror inte att det har så jäkla mycket med varken uppväxtförhållanden eller terapi, eller att jag liksom har haft goda relationer kring. Men såklart har det påverkat, men det handlar väldigt mycket också om, tror jag, bara naturliga svängningar i utvecklingen och i att man kommer upp på olika stadier av självmedvetenhet. Och precis i början av en sån där utvecklingskurva så är man ganska lost in space, alltså, och jävligt skör.
Det tror jag med.
Du, älskling, vi ska runda av här, för vi lovade ju varandra att vi ska inte hålla på och podda längre än en timme, och folk orkar inte höra oss tjafsa längre.
Vi får ta det privat.
Vi får ta det privat. Nu stänger vi av den här maskinen och sen så får vi fortsätta chitchatta privat. Vi kan inte hålla på.
Och jag vill ändå ge en eloge till J-Lo. Bra att du hittade ett sätt att fortsätta vara känd och ha råd med den där stora poolen. You go, girl.
Go, girl.
Hej då!
Hej då!
Puss och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.